When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av komikern Thanos Fottas som berättar vad han inte tänker rösta på. Han ger också det bästa svaret på frågan vem är du i DKs historia, och du får veta hur det går med demonstrationstillståndet för bokbord utanför public service den 10 september. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd på patreon.com/aronflam, via Bitcoin, PayPal eller på Swish 0768-943737 finns inte den här podcasten, eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu, för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför Dekonstruktiv kritik idag på patreon.com/aronflam, där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos om du donerar mer än $3 per skapelse. Det går också att stötta podden via Bitcoin, PayPal eller på Swish 0768-943737, bara för att du har ett gott hjärta. Jag och min medförfattare till boken Älskade Public Service, Jens Veganman, kommer att ge oss ut på vägarna för att bryta det medberoende våra landsmän, det vill säga du, har i sin, det vill säga din relation med public service. Kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping den 13 september, turnépremiär på The Crypt. Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina Teatern den 15 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september, Östersund den 28 september. Du finner biljetter på samistadpublishing.se/live, samistadpublishing.se/live eller aronflam.com/merchandise, aronflam.com/merchandise. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag och Jens tänkte kicka igång den här turnén med en demonstration med tillhörande bokbord och högläsning ur Älskade Public Service den 10 september, det vill säga dagen före valet på Oxenstiernsgatan 26, precis mellan ingången till SVT och Radiohuset. En demonstration mot public service. Där tänkte jag och Jens Ganman sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig debatt så länge vi har public service, press och partistöd. Hur går det då med demonstrationstillståndet, kanske du undrar? Ja, polisen har ju i regel bara 5 dagar på sig att ge demonstrationstillstånd eller neka. Men besked ska i alla fall ges, och det ska ges helst inom 5 dagar. Tillståndet söktes den 5 augusti, Vi skulle alltså fått svar den 10 augusti. Först 17 dagar senare, den 22 augusti, fick Sami Stadtförlagen förfrågan om komplettering av ansökan som gjordes samma dag. Vi kompletterade alltså ansökan samma dag de bad oss komplettera den. Sedan dess har varken jag eller förlaget hört ett ljud och datumet för demonstrationen slash bokbordet med högläsning närmar sig med stormsteg. När detta spelas in är det onsdagen den 31 augusti 2022 enligt den gregorianska kalendern. Alltså 26 dagar sedan ansökan skickades in och 21 dagar över tiden enligt min beräkning. Så jag ringer till polisen för att kolla att allt är okej.
Det har bara gått 9 minuter och 25 sekunder. Så det är ingen tid liksom. Ingen tid att snacka om. Nu har det gått 16 minuter.
Tillståndsenheten Karina.
Hej Karina, det här var Aron Flam. Jag får inte tag på... Han sitter fortfarande i möte så jag undrar om jag kan prata med dig lite om min tillståndsansökan.
Ja, annars går det jättebra att mejla till honom. Men vi kan se om jag kan hjälpa dig.
Jag har sökt demonstrationstillstånd den 10 september. Ja, mellan SVT och SR på Oxenstiernsgatan i Stockholm.
Aha.
Vi ska ha bokbord och högläsning. Ur boken Älskade Public Service. Och jag har liksom lovat bokens fans och min podcasts lyssnare att vi ska få tillstånd att vara där liksom. Men de börjar bli otåliga så jag tänkte fråga dig hur vi ligger till. Vad ska jag säga till mina lyssnare och läsare liksom?
Har du fått något diarienummer på ärendet?
Säkert, nej. Säkert.
Vi kan se på någonting annat då, till exempel ditt personnummer om du ansöker ditt namn till exempel så kan jag se.
Absolut.
Vi har satt igång handläggningen och här igår så skickades ärendet vidare till Stockholms stad och till våran polis här för att fråga om vad de tycker om din ansökan. Och vi har inte fått något svar ännu. Så tyvärr så har jag inget besked att ge dig.
Men vet du, eller tror du att det finns någon tidsram inom vilket det är rimligt att jag kan vänta?
Ingen aning.
Nej,
jag okay. vet inte. Right. Det beror helt på när och hur snabbt de kan svara och var de svarar. Jag ser här att vi har givit dem, han har mejlat till dig den 22 och begärt att få in en komplettering.
Och den kompletteringen kom den 22 med vändande post.
Aha, oj, ursäkta mig. Det kanske, jaha, han har skrivit inkommen. Okej, då förstår jag. Aha, just det. Det stämmer. Vi ser vad han har skrivit här. Han har begärt att få svar den 6. Så fram till tisdag har han på sig att svara.
Fram till tisdag. Den 6. Ja, men det blir ju jättebra. Det är ju väldigt tajt om tid. Och sådär. Om man ska få ut information liksom.
Ja.
Så, men vad är den liksom minsta tiden ni kan ta på er att svara liksom? Eller den längsta så att säga?
Den längsta kan jag inte säga någonting om. Men enligt ordningslagen så säger man att man ska försöka ge svar inom 5 dagar. Men det där är ju helt olika. Det beror på lite vad
det har ju gått. Men det har ju gått långt över 5 dagar sedan vi sökte.
Ja, men då är det så här också att vi har haft väldigt stor arbetsflöde här under hela sommaren. Så att det är därför som... Men jag ser
du tänker inte skylla på Pride-rörelsen nu va, Karina?
Ja, det har väl inte med det här att göra.
De har väl sökt tillstånd antar jag?
Ja, men det har väl inte med det här att göra?
Nej, det har
nej,
inte.
Nej, det handlar om hela, alla ärenden som har kommit in.
Jag förstår.
Ansökan kom alltså in den 5. Du betalade den 5. Sen. Men det är lite så att vi har ju väldigt många ärenden. Så då hinner vi inte riktigt med alla i den takt som de kommer in.
Jag förstår. Men ansökan kom in den 5. Och normalt så skulle jag då kunnat fått ett svar inom 5 dagar. Så den 10.
I normala fall när vi hade haft, om vi bara har... alltså i lågsäsong, men vi har högsäsong så därför.
Ja, ja, absolut. Men jag bara konstaterar att att liksom så då hade jag kunnat, om det hade varit liksom inte högsäsong utan lågsäsong, så hade jag kunnat få då ett svar den 10:e.
Ja.
Men nu får jag alltså ett den 6:e, och då är det liksom.
Nej, jag säger inte alltså att du får svar den 6:e, utan jag säger att vi inväntar svar ifrån våra remissinstanser. De ska få svara senast den 6:e. Så att jag kan inte svara på när du får ditt svar.
Okej, okay, så det kan teoretiskt sett komma efter den 10:e?
Nej, det ska inte komma efter den 10:e.
Okej.
Men jag vet inte hur snabbt vi... Om vi får ett svar den 6:e så hoppas jag att vi kan utfärda tillstånd. Eller ge dig ett beslut åtminstone någon av dagarna efteråt.
Ja, men vad spännande.
Exakt. Mm.
Tack så mycket. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
Tack tillsammans. All right. Hej då.
Hej, hej.
Där har du alltså svaret på frågan när du ska få veta om jag och Jens ens får ett demonstrationstillstånd. Det är klart att tillståndsenheten haft mycket att göra så att din och min grundlagsfästa rätt att demonstrera får sitta lugnt i båten så länge. Kanske har jag ett svar allra tidigast 4 dagar före demonstrationen, men det är inte säkert, och det är inte säkert att det är ett ja. Remissinstanserna måste ju säga sitt, förstår du väl, vilka de nu är och varför de nu ska säga sitt. Och innan du rusar iväg och skriker något om en konspiration, så måste du förstå att detta bara är en slump, som när en hög tjänsteman i regeringskansliet tillsammans med chefen för en socialdemokratisk tankesmedja drevar mot det här är en svensk tiger när den väl togs in av akademibokhandeln, det vill säga. Eller att Sammistat först inte fick heta Sammistat enligt Bolagsverket, eftersom namnet enligt tjänstemannen där kunde väcka anstöt hos allmänheten, det är ett direkt citat. Eller när alla böcker blev beslagtagna, eller när jag blev åtalad. Allt sker bara av en slump. Det är dessutom helt separata tillfällen och olika saker, så lägg inte ihop dem till något sorts mönster, för då skulle det för det första se väldigt obehagligt ut, och för det andra så finns det inget mönster. Bara en serie slumpartade, inbördes helt osammanhängande sammanträffanden utan sammanhang eller mening. Om vi får ett svar, och om svaret är positivt, så kommer jag förhoppningsvis hinna meddela dig om det på något sätt. Kanske. I så fall är det bara att dyka upp, till skillnad från turnén som du måste köpa biljetter till, och de finner du på sammistatpublishing.se/live eller aronflam.com/merchandise, och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Nu ska du få lyssna på komikern Thanos Fotas. Thanos ringde mig nämligen uppbrakt för några veckor sedan och insisterade på att få göra en reaktionsvideo med mig på min YouTube-kanal, trots att det är jag och David Eberhardt som normalt gör de här tillsammans under namnet Boomers reagerar. Thanos Fotas hade nämligen sett kriminologen och porrexperten Nina Rung berätta att snart skulle genus, sexualitet och samtycke bakas in i varje ämne som ingår i undervisningen i den svenska skolan. Allt för jämställdhetens skull. Resultatet kan du se i sin helhet på patreon.com/aronflam om du klickar i 3-dollarsnivån. Annars får du nöja dig med de kortare, mindre resonerande klippen som ligger ute för allmänheten på min YouTube-kanal. Titta själv om du inte tror mig, och sprid det gärna om du gillar det. Thanos Fotas har varit ståuppkomiker länge nu. Senast gjorde han sig känd som Zucchini-turken då han trollade SVT i ett av deras Mannen på gatan inslag. En typ av inslag du kan läsa mer om i Älskade Public Service för övrigt. Thanos är en turnerande ståuppkomiker. Han medverkar för tillfället på SVT, men efter att ha gästat DK och Boomers reagerar får vi se hur länge till det gäller. Med de orden presenterar jag Thanos Fotas. Njut.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Thanos Fotas.
Ja, tack så mycket. Förlåt, jag trodde du körde det där introt. Alltså...
Nej, jag körde det separat senare.
Aha, okay.
Du har lyssnat på podden tidigare.
Ja, ja, jag trodde du skulle köra någon monolog. Okej, skitsamma.
Men då vet du liksom vad min nästa fråga är. Eller hur? Jag känner ju dig sedan tidigare. Vi känner varandra sedan många, många år.
Ja, och många vet inte om det, tror jag heller. Eller folk som typ borde, eller många blir kanske, många som tror att de vet vem som känner vem i den här cirkeln som vi lever i kanske blir så, hur känner du Aron?
Jag vet inte om jag lever i någon jävla cirkel, men...
Den gamla cirkeln.
Men berätta, vem är du?
Vem är du? Jag är min sons far.
Bra svar.
Min mammas son. Och ibland är jag stand-up-komiker. Ibland är jag lagerarbetare. Och senaste åren har jag blivit en bokläsare.
Senaste åren?
Ja.
Vad menar du? Jag minns ett av dina första gig. Vi träffades väl på ett av dina första gig.
Elmundo.
Nej, var det ens? Det var väl Big Ben, eller var det Elmundo?
Jag minns Elmundo.
Ja, jag minns, fast jag kan ju minnas fel då. Mm. Men låt mig berätta hur jag minns det. Jag minns att du och jag promenerar längs med Folkungagatan från Big Ben. Och du frågar så här, men vad är det viktigaste du kan säga till mig? Vad är det viktigaste liksom? Och någonstans på Folkungagatan vid Östgötagatan tror jag, så sa jag till dig att det absolut viktigaste, oavsett vad, alltså om du vill ägna dig åt kultur och konst, det är att du läser mycket böcker. Och så sa du så här, okej, men var ska jag börja då? Och då sa jag June tror jag.
Men och så var det lite mer.
För jag tänkte att den skulle passa dig.
Det där, kolla, de som lyssnade, det där stämmer. Men det var också att vi hade varit på Elmundo som låg på Erstagatan. Och sen tror jag att när man går ner Erstagatan, då kommer man ju till Folkungagatan.
Just
det. Och då började vi prata om det här. Och då sa jag, fan, jag tänker om jag ska börja läsa så här tidningar också så här, dagligen. Mm. Och då minns jag att du sa, läs ledaren i DN. Den är bra, den ska man läsa.
Ja. Men det ska man i Sverige, för det är liksom baseline som de säger i Westworld. Det vill säga, det är ju liksom, vad ska man säga, origo. Själva utgångspunkten för svensk politisk debatt.
Hade du sagt till mig idag att jag också skulle...
Ja, absolut. Alla ledare, alla tidningar.
Okej.
Okay. Allt du kommer över. Läs. Ja. Ja.
Nej, men jag tänker ändå med tanke på din relation till så mainstream media kanske...
Vad menar du egentligen när du säger det?
Nej, men jag tror så här, du kör ditt egna race.
Fast det är inte mig vi ska prata om här.
Nej, men du frågade vad jag menar när jag säger det. Jag har svårt att säga att idag, att det första du skulle rekommendera mig idag var, men läs ledaren på DN.
Alltså jag gör ju den här kampanjen jag har mot public service och pressstödsmedia, som jag kallar dem för.
Exakt.
Det är ju för min del en liten skatteåterbäring. De ger mig underlag till kritik och skämt mot dem. Men jag betalar ju också för dem. Jag betalar ju skatt. Slår man ut liksom public service budget på den svenska befolkningen, så tror jag det landar på typ 150 kronor i månaden.
Du menar det är en win-win situation?
På den vuxna arbetande befolkningen. Nej, det är inte en win-win. Alltså bäst för mig och bäst för landet och bäst för alla hade ju varit om vi slutade med kontinuerliga bailouts, för det är ju vad det är, av privata medieföretag.
Okay,
alltså när liksom SvD, Svenska Dagbladet, liksom får typ 40 miljoner per år i pressstöd och jag vet inte, 10 miljoner i redaktionsstöd och säkert någon miljon i distributionsstöd.
Är det lite så som statliga missas, eller? Att man bara låter det
dö? Låt det gå under och låt ny media spira i det stället. Men,
jag köper det.
Men nu skulle vi ju inte komma in på, du är så bra på att trigga mig, alltså trycka på
men
mina...
Men kom igen, jag trycker inte på någon knapp. Jag menar bara att idag, typ 12 år senare efter vårt första möte, hade du sagt till mig, läs ledaren i DN, eller hade du sagt, läs älskade public service?
Nej, men jag tror att om man är komiker, då måste man ju skämta och driva med de referenser människor har.
Men jag tror inte de finns främst i tidningarna.
Nej, inte längre. Alltså social media har ju tagit över väldigt mycket.
Men delvis tror jag att de finns här ute. Jag tror att om man är med i matchen, alltså om du observerar din miljö när du drar för att handla, eller när du går ut, eller när du sätter dig och käkar någonstans, så tror jag att du ändå kommer vara lite före, och du kommer hitta detaljer hos människor som inte man får fram på social media eller...
Så är det ju absolut, särskilt om man har den inriktning på humor som du har.
Okej.
Okay. För det är ju, alltså din, absolut, du vägrar ju prata om dig själv verkligen, som du är lika ovillig som jag, men om jag får beskriva dig, så skulle jag säga att tyngdpunkten i din komiska framställning på scen består av imitationer. Du imiterar karaktärer, som kanske är kompositer du har sett på stan eller i snabbköpet eller på tunnelbanan eller i ditt jobb som lagerarbetare. Och sen så får du då människor att skratta eftersom du kan förställa din röst och dina ansiktsuttryck och dina rörelsemönster på ett sätt som gör att Thanos ibland inte alls är Thanos.
Jag menar, pratar shit, man. Du låter som någon så här teater... någon som har levt i någon så här teatergrotta i 20 år. Jag tror inte jag är en imitatör på scen. Jag tror jag är en historieberättare. Det är bara att jag ger mer kött till mina historier.
Så du är en historieberättare i första hand?
Jag tror att jag är den som så här, du skriver en bok, du skriver Älskade Public Service. Sen tar jag och filmatiserar den och ger en massa annat liv som inte man kan få fram i textform bara.
Ja, men det blir väldigt svårt med just den boken.
Som ja, för, är... kanske, men jag tror att många komiker sitter och skriver långa texter.
Mm.
Och sen säger de dem. Och sen när de har sagt dem en gång så är det över.
Ja, jag förstår att du ser det så.
Och, titta, men... alltså, jag tror med min stand-up, det är så här, Aron. Jag tror att dialogen kanske inte... Alltså om jag har quote ett färdigt skämt. Min dialog i skämtet ändras inte. Men varje gång du får se mig köra den så är det som att du får se en ny tagning. Min bästa exempel det är på film. Vi ser att du är regissör och ska spela in en scen, en komediscen. Och så ser du tagning. Och så gör de den. Och du bara, fan, det var nice. Men kan vi testa så här istället? Du ändrar inte dialogen. Du ändrar bara vad som sker i själva scenen.
Om det, vilken energi karaktärerna har. Och
om du vill använda de orden. Mm. Men det kan hända mycket saker. Men de kommer ändå fram till samma punchline. Så att när du säger att jag är en imitatör, jag tror att det finns andra komiker som quote-on-quote är imitatörer. Visst, jag imiterar. Men jag tror bara att du och jag, när vi berättar en historia som vi har varit med om, du berättar en...
Men jag, på scen är jag inte mycket till historieberättare. Jag är ju rätt korta,
välstrukturerade. Nej, men jag menar människor generellt. Om du ska berätta att du har varit med om någonting och så berättar du att en person sa till dig, jag älskar dig, men du tyckte att den personen var passivt aggressiv. Antingen kommer du säga... Ja, det kändes som att han försökte köra någon sån mobbingtaktik på mig och sa att han älskar mig. Men jag kände att han var passivt aggressiv och lät väldigt så här... Det kändes som att han körde mobbingtaktiker på mig. Eller så kanske du kan bara imitera honom och göra det han gjorde. Och då kommer jag ha en tydligare bild av vad exakt vad han gjorde.
Jo, men jag kan ju inte imitera någon på det sättet.
Jo, men min poäng är att vi båda vill ju berätta en historia. Det är bara att jag lägger till lite mer på det. Okay. Eller jag lägger till någonting annat.
Men du har ju en karaktär som vi skulle kunna beskriva som majoritetssvensk.
Bengt eller? Eller till vem exempel. Av dem? Ja, men trapphuspolisen.
Ja. Kör, vem är han? Var kommer han ifrån liksom? I hans karaktär, tack.
Nej, jag tror att det är jag.
Ja, men berätta, vem är...
Jag tror Bengt är lite min farsa.
Ja, men sluta prata som Thanos och prata som Bengt. Jag vill prata med Bengt.
Aha. Du vill ha en sån podd.
Ja, nej, det vet jag inte. Jag vet inte riktigt vad för sorts podd det här ska bli. Du vet ju hur sällan jag intervjuar kollegor.
Jag tror att... Kolla, utgå från att Bengt är någon av dina typiska gäster. Vad är det vi ska snacka om? Vad vill du?
Vad gör du om dagarna, Bengt?
Nej, jag jobbar.
Jobbar med vad?
Fast... Kolla, nu ställer du mig frågor som så här, nu ska jag bygga upp vem karaktären är. Låt oss bara gå in på ett ämne. Låt oss bara så här, skapa en debatt med Bengt om någonting som du tycker är ett så här. Jag vet inte, du vill att jag ska liksom börja bygga upp vem Bengt är som så här, vad han jobbar med. Det säger ingenting om hans...
Mm-hmm. Ja, men om jag säger så här, Bengt, jag tycker att vi bör legalisera narkotika i Sverige.
Ja, det tycker inte jag alls.
Varför det?
Nej, det är bara att kolla på svensk alkoholkultur.
Svensk alkoholkultur?
Ja, du ser ju, alltså vi svenskar kan inte ens dricka alkohol utan att det ska spåra ur. Nu ska vi legalisera marijuana och kokain och allt sånt där. Det kommer också gå till helvete. Det kommer också spåra ur. Och jag vet att hela den här du vet, legalisera är fri liksom society. Det är egentligen, jag skulle säga att det är förmodligen människor med ekonomiska intressen som vill legalisera det för att kunna kapitalisera på just knarket.
Ja, vad är det för fel på det då?
Nej, det är inget fel, men jag tycker att man ska ha en ärlig konversation om det och inte prata om det som att det handlar om någon typ av utopi där vi människor ska vara fria, utan ja, vi ska legalisera det för att vi vill tjäna pengar på det. Det är den där sista meningen jag tycker inte finns i debatten. Det är mycket om människor sitter i rullstol. Jag tycker människor som sitter i rullstol, de ska ha rätt till att kunna... Till att kunna röka på lite för att det ska mildra smärtan. Men det betyder inte att alla så går runt nedpundade på stan hela tiden. Det finns ju en kontext i allting, Aron. Alkohol har ju en speciell kontext i det svenska samhället. Marijuana åt andra sidan, den har hittat sin kontext än. Jag skulle säga att jag är spött ut nu. Kollar man i förorterna, va? Där jag kommer från början. Då fanns det ju en plats man rökte på i. Och det var inte bland människor. Det var inte ute i centrum. Det var inte i skolor utanför dagis. Utan det fanns en plats för sånt. Och jag tycker det, vi lever i en värld idag där jag tror att kontexten i saker och ting, den har spårat ur helt. Det är bara att kolla på den politiska debatten. Folk vet ju inte när man ska placera in olika saker i rätt kontext. Och det är där människor som du, stand-up-komiker.
Ja, du är troligtvis den enda kollega som fortfarande kallar mig det, kan man nu säga.
Bara när jag träffar dig. Ja. Men min poäng är att så här, nu tappade jag lite tråden här. Ja.
Men vet du varför jag inte har kört så mycket stand-up sen covid?
Men jag tror bara du har varit så upptagen med massa annat.
Nej, jag tänkt på det mycket nu.
Okej.
Okay. Ja, det är inte längre coolt att köra stand-up. Och vet du hur jag vet det? Vet du hur jag vet det?
Det är ingen som går på det längre, eller? Eller vad?
För Aron Flam kör inte längre stand-up.
Okej. Nej, alltså jag tror att samtalet idag sker, alltså jag tror att folk, visst man kanske vill lyssna på någon stand-up-komiker ibland, men då vill man lyssna på någon som kanske, alltså jag menar Bill Burr är väl ganska, man vill väl ha någon som kombinerar någon form av rants med lite humor. Och antingen så är det...
Är det så? Jag vet inte, som sagt. Det är inte coolt längre eftersom jag inte gör det.
Nej, men jag tror att alltså poddvärlden, jag tror att den dominerar... Jag tror inte stand-up-världen är lika stark som den borde vara i Sverige. Det verkar som att podcast-samtalet är mer dominerande än självaste. Nu ska en stor talare gå upp på scen och berätta om alla elefanter i rummet. Det känns som att ni lyckas ganska bra med det där.
Är det tragiskt, är det inte?
Faktiskt, för det ska inte vara så. Det är väl komikerna som ska vara de utsatta och de som man försöker tysta ner och... Det var väl så en gång i tiden om man går tillbaks.
I Sverige vet du fan.
Nej, men jag går ganska långt tillbaks.
Ja, så var det väl.
Aristofanes och kompani.
Men här så kan man väl säga att det inte riktigt har... Ja, vi kan ju... Du var ju faktiskt en av få kollegor som hörde av sig under hela den här rättegångsprocessen. Det var väl du och David Ryd och Fredrik Andersson typ.
Var det när jag behövde hjälp med deklarationen?
Ja, visst. Men du hörde av dig liksom.
Jo, men vadå? Man har väl alltid hört av sig? Men vadå? Vänta
nej,
nu.
Alltså, du har alltid hört av dig.
Ja.
Mina kollegor hörde av sig väldigt, väldigt mycket förr. Minns du när jag hade TS Kaosklubben till exempel?
Ja.
Herregud vad de hörde av sig.
Men det är jobbigt att driva klubb bara.
Det är det.
Stand-up-klubb, det är ingenting jag vill. Nej, fy fan.
Nej. Det är helt meningslöst också om Aron Flam inte uppträdde längre.
Men alltså, fan vänta, jag ville komma till en poäng med det här med helvete. Vad fan var det det var någonting vi...
Vi diskuterade legalisering av narkotika.
Ja, men vi kom in på det här med komedi och så sa jag Aristofanes och så gick in på... Du sa det här med det ganska tragiskt.
Ja.
Det här med...
Att scenframställan har försvunnit.
Och min teori, eller den är inte en färdig teori, men jag kan tänka riktigt. Jag tror att, alltså om man kollar på stand-up-komiker i Sverige, oftast, även fast många är självförsörjande stand-up-komiker, det har ändå varit att man på något sätt har blivit kopplad in till statliga...
Ja, det blir så automatiskt.
Ja, och då någonstans när du blir en del av det här statliga maskinen, och där du, jag vet inte om du kan skämta hur som helst, men du blir ändå del av en statlig maskin som börjar supporta dig, då tror jag att du automatiskt på något sätt börjar vinkla lite hur du ska skapa dina grejer och hur du ska uttala dig i offentliga då fanns det väl inte så många offentliga plattformar som det finns i, eller icke-statliga plattformar.
Ja, då fanns det inte.
Nej, så jag tror att det kanske kommer bli bättre. Jag tror bara att just nu har många börjat fatta att jag behöver inte flirta med public service för att kunna vara självförsörjande och rolig.
Har de?
Jag tror vissa har börjat haja det.
Så du tror att min telefon kommer börja ringa igen? Felicia Jackson ringer och bara, Aron, du hade rätt om socialismen all along.
Nej, men det beror på hur mycket du specifikt vill grinda standardmikrofonen. Jag tror bara att Idag så, alltså, kolla, den traditionella vägen var ju så här, du blir erkänd rolig, du får göra en serie på SVT, du dyker upp på Parlamentet, kanske programledare i Melodifestivalen, du åker på stand-up-turné.
Peter Guld, den här välgörenhetsgrejen de gör i en bur.
Ja, det är någonstans, det är liksom den där vägen du hamnar i någonstans. Mm. Och sen, nu kanske du får dyka upp i någon film, och sen är väl frågan hur du sen, kommer du liksom bli en skådespelare, eller kommer du bli
programledare?
Programledare.
Panelsamtalsdeltagare.
Ja, men alla de här exemplen jag tog upp är fortfarande pengar som kommer från statliga maskiner.
Ja, så är det.
Och jag tror att idag, om vi kollar bara på gangster, kanske förortsgangsterrap, där har du så här klassexempel på hur man bara inte har behövt något av det där.
Mm. Alltså,
och
både du och jag har ju varit gangsterkomiker. Det är betydligt lugnare ändå, måste man ju säga, inom komikerbranschen än vad det är inom hiphopbranschen.
Det är inte hiphopbranschen i sig, det är ju det är det andra livet de kanske lever utöver.
Men det verkar ju vara en förutsättning och en del av det material de faktiskt använder för sina texter.
Ja, absolut. Men vi får se hur länge det där också...
Jag menar, det hade ju aldrig funkat för en komiker. Det skapar ju en allt för osympatisk karaktär om man ska gå ut på scen och bara så här, ni vet hur det är när man skjuter en småbarns mamma i bakhuvudet på öppen gata för att hennes kille är gangsterledare och jag har fått det uppdrag och 10 000 att göra det här. Och sen så sitter publiken där som fån och sen så saknar man punchline för det hela är liksom inte roligt.
Alltså Richard Pryor har ju ett sätt att han pratade om när han jobbade på en klubb som drevs av maffian. Och när han kom in och skulle liksom, du vet, det var snack om att de inte skulle få betalt. Och så kom han in liksom med någon fake pistol och bara, give me my money, du vet.
Mm.
Ja, ni som vill se den kan kolla på den. Jag menar, det är inte som att han skojar om mord. Men det finns en värld bland många av de här högljudda yrkeskriminella där du kan plocka ut mycket komedi.
Säkert, men hur många av våra svenska komiker på svenska ståuppscener skämtar om gangstervåldet i förorten?
Fast jag syftar inte om att skämta om gangstervåldet. Jag syftar om att...
Ja, fast det är väl ändå någonting som pågår i Sverige. Som är något av ett nationellt... vissa är rädda, andra skäms. Så det är ju ett sånt här förbjudet område. Så varför skämtas det inte mer om det? Varför har ingen dragit skämtet liksom att Petri Guld... kategorin årets hiphop nästa år borde gå till han som sköt Einar, för han har gjort mest för svenska hiphop. Varför hör vi inte sådana skämt då?
Alltså nummer ett, när du, exakt det du precis sa, det där var ju såhär typ när du precis sa för det är han som sköt Einar, om det du sa är ett skämt, då kan det uppstå mycket missförstånd i det. Ja, exakt. Ja. Så du säger någonting nummer ett som inte är sant.
Ja.
Och jag, för mig kommer det aldrig varit att gå upp och ljuga.
Nej.
Så då,
men vad ska man säga då? Ja, men skämta om det då?
Nej, men kolla, alltså typ...
För du bor ju i orten.
Ja, fast alltså, jag har inget problem att skoja. Jag gör ju det alltså, om liksom typiska som förmodligen inte har rent mjöl i påsen, att jag typ imiterar dem och inkluderar dem i en natt ute på stan i mitt sätt. Men sen så att jag ska skämta om att en person har dött.
För jag har inte sett mördad. Någon annan än du göra det. Fredrik Andersson
men,
har några
men Aron, jag har inte vandrar. Sett israeler som heller skojar om, du vet, om hela Palestina-Israel-grejen.
Nej, fast du konsumerar ju inte humor på hebreiska.
Fast det behöver du väl inte för att liksom kunna skämta om just hela världen följer väl typ den konflikten. Du behöver inte
det, fast
kunna...
jag har ju skämtat om det på scen. Massor.
Okej.
Okay. Så det vet jag inte.
Men alltså, jag fattar, jag försöker haja din poäng här. Det är liksom att skämta om... Jag tror att man kan skämta om det här ämnet du syftar på. Men det är, de som har försökt, de gör inte det så himla bra. Den här grejen på Parlamentet till exempel, jag tyckte den var jävligt torr.
Ja, extremt dålig.
Ja, men då har du en grupp som säger att vadå, får man inte skämta om vad som helst? Men för mig handlade den inte om att de inte får skoja om det. Jag tyckte bara att den var dålig. Och det var många som inte verkade fatta att folk tyckte att den var dålig. Och sen på det så tyckte väl andra att den var smaklös och det ena och det andra. Men det, alltså, du kan diskutera sånt hela tiden. Det låter mer som att du försöker säga att det finns någon typ av grej där man... Typ, är det någon form av censur att vi inte får prata om gangstervåldet? Eller?
Nej, det tror jag inte.
För jag tror att om det är någon som vill skoja om det är inga problem. Jag tror inte det är några... Jag tror bara att hos vissa... Alltså komedi kan ju vara läkande också. Om du har förlorat någon så, och sen du vet, först kommer sorg Och sen glädje, och sen till slut sitter du och bara garvar om idiotiska grejer som du kanske gjorde med den här personen. Men jag tror bara att när vissa kanske väljer att skämta om någonting som de inte ens har...
erfarenhet av?
Nej, inte erfarenhet. Det är bara så här, man ingår inte i den klicken. Och du menar inte jag säger yrkeskriminella klicken. Jag menar bara så här...
Men ska det behöva vara så då?
Nej, nej, jag säger att det måste vara så. Jag säger att om det ska bli bra på något sätt, då tror jag att du måste säga att det finns detaljer kanske som du missar. Än att du bara ska fucking det, kolla på någonting på tv och sen göra en grej av det. Visst, jag vet att folk kan göra av det av politik och det. Men det är också för att det förs ju mycket... Det, alltså, du vet, när man hör politiker uttala sig, det är ju mycket material till komiker som man kan göra någonting av. Men när det kommer till liksom, våldet och orten, det är inte så mycket dialog. Det är mer så här, idag har en person blivit mördad. That's it. Det är inte så mycket... Sen kommer dialogen med politikerna och där, då ska man börja idiotförklara och smutskasta och det. Men jag menar... självaste handlingen, någon har blivit mördad. Jag vet inte så här, vad är komiken du försöker plocka fram där? Jag kan förstå att man vill skämta om hur politikerna hanterar sånt. Men att självaste handlingen, jag vet inte, alltså...
Ja, men det där är väl inte riktigt sant. Vi har väl skämt, alltså, det är väl mer bara så här, ju längre ifrån det är. Alltså, är det i Sverige så är det väldigt nära, det gör det svårare att skämta om det. Men om det dör 100 000 i en tsunami liksom i, ja... Bangladesh, ja då blir det ju lättare för det är ingen som känner någon i Bangladesh liksom.
Det kanske beror på hur nära någonting ligger oss, eller?
Det tror jag absolut påverkar. Men det jag är ute efter är snarare liksom att det är ju alltså alla de här komikerna som var så fruktansvärt politiska och som fick jobb på tankesmedjan och sådär.
Syftar du på typ såhär...
Så fort det började bli lite...
Ja.
Hetta till lite i svensk politik. Då slutade ju alla dem att göra politik och politiska skämt. Och vissa av dem sa ju till och med i podden, men det är inte kul längre för det är liksom läskigt. Därför att det var enkelt för dem att vara politiska så länge alla satt i publiken och applåderade och höll med dem.
Och sen kom det lite tuffare tider och då har de typ filtrerats ut, eller?
Nej, men sen så blev det väl lite tydligare att alla är inte av samma åsikt i Sverige.
Jag tror inte, fast jag tror inte alla har samma ryggrad bara. Jag tror det är mer... Ja,
det är lite det jag fiskar efter.
Jag tror åsikterna, det för mig, det där är bara ord. Det är väl mer fråga om vem som har ryggrad eller inte. Och det har väl varit, det kan man väl säga.
Men inte det vi ska prata om idag. Det vi ska prata om idag är dig, Thanos. Okay. Varför blev du komiker?
Jag har alltid varit komiker.
Du föddes komiker?
Nästan. Jag skulle säga, alltså de första åren, jag vet inte, men...
Men no, vadå, var det någonting som hände mellan 0 och 3 års ålder?
Men det,
som
jag,
du kommer ihåg
jag minns
med
inte så
skrämmande
mycket.
Skärpa?
Jag minns inte så mycket. Men jag tror jag alltid varit en komiker, klassclown. Men jag har också alltid haft känt att jag har mycket att säga. Även fast jag inte haft så mycket substans i det. Men det har man väl blivit bättre på med åren.
Ja, det får vi hoppas.
Ja. Men jag tror att jag har en inre röst som också, så här, jag gillar att prata med mig själv mycket. Jag tror mina bästa samtal är med mig själv. Frugan, hon kan catcha mig ibland när hon ser att jag börjar röra på armen lite så som när man pratar. Då hon ser att hon bara, vad sa du? För jag bara, nej, jag håller på att snacka om det här och det här och det här.
Den klassiska klyschan av en ättling till de stora filosoferna som står tyst och viftar med armen.
No pedo. Men, ja... Sen, men jag tror jag är genuint nyfiken till människor också. Jag är inte speciellt när jag började med stand-up också, speciellt nu med sociala medier, nu när man har börjat se också hur det känns som att...
Hur kommer det sig att du började med just stand-up?
Alltså jag har sagt tidigare att jag såg Ahmed köra det live, men då hade jag sett det innan och sen bara...
Och vad var det med Ahmed då? Var det liksom så här, om en svart kan göra det, då kan jag.
Han grillade en iranierbrud i publiken. Som hade färgat blont hår.
Och det gillade du?
Och jag tänkte fan, det där brukar jag också göra. Då blev det som ett frö typ.
Så Ahmed fick dig att börja med stand-up?
Ja. Men sen vill man inte ge för mycket cred till någon. Så jag säger att men det var inte han som fick mig att fortsätta.
Vad var det som fick dig att fortsätta tror du?
Jag tror bara... Jag hade ingenting. Alltså sanningen, jag har varit en low life tills jag var 30 typ.
Och nu är du 31?
Jag vet inte, sex. Nej, men så här, man typ, vad har man egentligen, alltså, fram tills att jag skaffade barn, än idag, jag är så här, vad fan gjorde jag innan? Jag vet inte vad, alltså visst, man har haft jobb och det här, men vad fan har man egentligen gjort med all tid man har haft?
Alltså, jag vet inte, jag har gjort jättemycket och kan, trots att jag inte har några barn, berätta för dig vad jag har gjort. Inte allt såklart, men en del saker sticker ut.
Ja, men jag tror inte jag har samma CV som du har bara. Men jag menar bara typ, okej, visst, du skriver böcker och allt det, men jag tror att när du skaffar barn, när, jag säger inte om, jag säger när till dig. Du kanske kommer få annat perspektiv på att, jag såg en intervju med Denzel Washington för många år sedan. Han sa att innan jag fick barn, då var liksom skådespelare, it was my art, you know, det var min konst.
Mm.
Men jag var så här, oh, jag var konst, jag är en stand-up komiker, jag det är konst. Sen när man skaffar barn, man är så här, alltså det här som jag gjorde innan, det är liksom, det
är ditt jobb.
Ja, det är någonting jag har gjort och gör fortfarande, men det är inte liksom det här Archie, du vet, this is my art, this is, you know, nej, det är någonting vi gör, men jag tycker inte man ska ge så mycket cred. Jag tycker inte det finns en hårt arbetande komiker. Det finns ingen som arbetar hårt.
Inte?
Nej.
Magnus Betnér?
Nej, det finns, kolla.
Han har ju alltid sagt att han arbetar.
Jo, men och när jag ser det, jag är så här, det här med hårt arbete.
Jag också när jag tänker efter.
Hur kommer det sig att alla de här fucking människorna som snackar om hårt arbete, jag är hårt arbetande, mår så fucking dåligt? Om du arbetar hårt, enligt mig så här, nummer ett, om vi ska definiera hårt arbete ska göra dig starkare som en människa, inte svagare. Nummer två är, du går upp på scen, jag har också gjort min 4-5 gånger i veckan grind, bla bla bla. Det är så här, det finns inget slitsamt med att gå upp på scen och underhålla människor. Speciellt när det går bra. Det kan vara lite jobbigare om det går dåligt. Det slitsamma, det kanske om du fucking ska dricka dina 10 bärs efteråt, och om du gör det 5 dagar i veckan, det är klart att din kropp fucking blir sliten till slut. Men det finns någon bild om att så här, du vet, alltså också det där med scenkonst, och jag jobbar så hårt, men han sliter ju, alltså han gjorde ju 320 gig och 3, det är så här, det finns ingenting i kroppen som på något sätt säger, det här sliter på din kropp av det här. Det som sliter, det är att de här människorna oftast pundar, dricker för mycket, äter skit, sover dåligt, sitter uppe på fan vet jag, och det är det som sliter på den. Och sen ser man Betnér på gatan och går som ett halvt, du vet, så här, med nacken lite böjd och bara, men han jobbar så hårt. Nej, det har ingenting med stand-up-komedin att göra. Tyvärr alltså. Alla som är blessed med att kunna leva på stand-up och så här, men går ut med en fucking dålig hälsa, det borde vara skam. Alltså de borde känna, hur kan du inte fucking ta hand om din hälsa nu när du ändå lever på fucking stand, och du lever på att stå på scen och få människor att garva, och du går runt och säger du har fått fucking diabetes nu, hur fan gick det till? För att du jobbar så hårt. Ska jag säga till mig att en bonde som, om vi går tillbaka i tiden när man liksom var ute på fältet 6 dagar i veckan och jobbade hårt, och så bara, älskling, jag har fått diabetes, hur fan gick det till? Det är någonting som du gör fel med din kropp i så fall, och det har inte någonting med någon stand-up att göra.
Men du kan inte känna dig sliten efter att ha gått ner på scen?
Nej, inte längre.
Det har gått över.
Mannen, du vet hur jag är. Jag är pro-hälsa. Jag har blivit pro-hälsa. Jag är en student. Jag läser inte, du vet, Nietzsche och de här, men jag läser, vad heter han? Vladimir Voikov, rysk forskare inom vatten. Jag läser...
Inom vatten?
Ja, han har forskat med vatten i typ 20-30 år. Vet du vem Lynn Margulis var?
Nej. Jag har inte läst så mycket om hälsa.
Men det här är inte hälsa, det här är typ kvantbiologi.
Förlåt?
Det här är biologi på kvantnivå.
Okej.
Okay. Om du läser Lynn, jag trodde att du skulle veta vem Lynn var åtminstone. Du är typ, du är mer Ayn Rand, det är sånt du fucking läser. Eller?
Nej, jag tycker det är Nietzsche för dummies.
Men jag visste inte att jag skulle fastna för böcker som handlar om så här elektromagnetism i biologiska system och typ vatten och hur vatten och jag har precis fattat att vatten tydligen också kan, alltså vatten ingår i våra, och jag pallar inte, fuck it, vi släpper det. Min hjärna, jag får kortslutning för att det är för mycket information som inte jag kan, jag kan inte dela med mig av den än. Det är för
mycket.
Ja, jag är inte där. Jag tar in med allting nu, men jag hade
liksom
inte...
Är det här något du skämtar om på scen, eller tar du det på för stort allvar?
Nej, jag har börjat försöka få... Alltså ibland när jag har kört lite publiksnack och någon är så här, men jag är läkare. Då kan jag gå in och bara säga, okej, så typ hur mycket biokemi läste du i din utbildning? Ja, men så här, en kurs. Jag bara, okej, så du ansvarar för människors hälsa och du läste typ en kurs i biokemi, förmodligen typ hur liksom... spermierna befruktar ägget och hur vår mitokondria och elektrontransportkedja funkar. Det är typ det. Ja, exakt. Jag bara, okej. Ingenting om vatten och elektromagnetism och hur det påverkar cellernas beteende eller det, whatever. Nej, bara molekylär biologi, eller du tar protein och så ser du att den här har den här egenskapen. Ja, du vet. Och sen sitter de där lite så här, du vet. Okej.
Ja, det är roligt.
Jag tror jag gör det du gör, Aaron. Men jag gör inte det med de här, vad ska man kalla dem? Medierna. Utan jag gör det med inom det vetenskapliga etablissemanget.
Okay.
Som jag bland annat tror att cancer culture började på från första början. Jag tror cancer culture har sitt ursprung i de vetenskapliga etablissemangen.
Vad menar du med vetenskapliga då?
Jag menar med att det har alltid funnits en världsbild som vi människor... Ta bara... Alltså det här har gått i cykler där med flat earth och allt det här skiten. Sen var det väl... Var det Galilei som sa att den var rund? Och då liksom gick han väl emot...
Pånen.
Ja. Och jag tror att det där går i cykler hela
och
tiden.
Och folk trodde att den var rund ända fram tills nu.
Ja, nu börjar folk tro att den är platt igen.
Ja, jag vet inte. Jag hävdar att den är korvformad.
Jag säger svär.
Okej. Ja, du tillhör traditionalisterna helt enkelt. Nej, men du är ute på turné nu.
Nej, jag kör stand-up.
Ja.
Men jag vill inte kalla det turné.
Okej, så du kör stand-up och du har massa gig framför dig.
Ja.
Var då?
Malmö den 25 augusti.
Mm. Alltså Ramallah of the North till er som bor där.
Ja.
Ni som bor i Nordens Ramallah kan köpa biljetter till Thanos.
Vet du, jag har också en teori om det här med det du försöker gå in på. Det här Mellanöstern, Malmö och Södermalm. Jag har bundit ihop problemet.
Okay.
Du har knas i Mellanöstern. Du har knas i Malmö. Och så har du knas på Södermalm. Och det är en gemensam faktor. Det är inte liksom, du vet, araber och muslimer. Det är kikärtor.
Förlåt?
Det är kikärtor.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad menar du?
Alla de här platserna, du hittar mycket mat med kikärtor. Ja, det ska vara falafel och hummus.
Ja, det är jättegott.
Det, där du hittar falafel och hummus, där hittar du konflikter.
Jag tror att det här är en sån här hönan och ägget situation som du har missförstått, tror jag.
Det är för mycket hummus, Aaron. Mm. Jag älskar hummus, men om jag käkar lite för mycket, då kommer det bli krig i toaletten.
På toaletten, ja, men inte nödvändigtvis på gatan.
Nej, men det beror på hur mycket hummus och falafel man lobbar in människorna i.
Jag tror att det här kan vara lite som stand-up och ohälsosam livsstil.
Exakt, exakt.
Fast tvärtom, det är det, Thanos. Det har, alltså, ja. Anyway.
Förlåt, du sa ändå så här, om jag får in det här med kvantbiologi i min stand-up. Jag har inte kommit dit än, men jag har börjat lite det här med kikärtor i alla fall.
Jo, men du sa ju att saker skulle vara sanna också, och det här är ju uppenbarligen
kausalt
samband.
Kolla, vänta nu. I don't know, man. Jag ser att det uppstår krig i min toalett om jag äter för mycket kikärtor. Det finns krig. Du kan gå på toa, Aaron. Lugnt och fint, och allting kommer ut som det ska. Ingen dramatik, Inga kramper eller någonting. Har jag rätt eller fel? Nej. Sen kan du gå på toa. Och då kan det vara riktigt knas. Min grabb, han är 2,5 av dem. Vet du hur mycket jag har lärt mig från honom som jag kan applicera på vuxna människor? Om inte grabben har sovit ordentligt, då kan han vara lite tjurig.
Mm-hmm.
Om inte han har fått sin mat, han kan vara lite, vad säger man, agitated.
Mm-hmm.
Ja. Om han inte har bajsat, samma sak. Ta det där, lägg på 20 bast. Det är bara en massa ohälsosamma människor där ute som du. De bajsar inte ordentligt, de sover inte ordentligt och de äter inte ordentligt. Det är inte svårare än det.
Hmm. Jag bajsar i alla fall ordentligt.
Om du frågar mig, Aron, jag lovar dig. Sätt människor på en... Har du kört någon långfasta någon gång?
Ja.
Vatten, eller?
Eller
säg inte kaffe, det räknas inte.
Jag vet, alltså jag håller inte på med sånt där. Jag bara äter när jag är hungrig, vilket okay. ibland inte sker på några dagar.
Det jag säger bara är så här, kan inte vi alla i det här fucking landet bara typ köra en vattenfasta 20 dagar, så ska vi få se hur mycket problem det är ute på gatan sen.
Menar du att det skulle vara mindre eller mer?
Mindre.
Varför det? Borde inte folk vara superirriterade efter 20 dagar med bara vatten?
Alltså, kanske
eller snarare så jävla utmärglade att de inte orkar vara irriterade.
Exakt, de första dagarna då är det lite så här, då kan det vara det är då narkomanen i dig kommer till liv. Sen kommer det passera, det är lite som jogging. De första kvarten kan vara lite så här tuff, men sen när du hamnar i det, då är du bara där hela tiden. Okay,
så du kör stand-up och du har ett gig och det är i Malmö.
Nej, jag har en massa jävla gig i höst.
Okej, och var hittar man de här giggen då?
Jag kör på Raw. Jag kör i de här lite random klubbarna i Stockholm. Jag ska köra i Göteborg den 24, i Malmö den 25 på Babel. Kontrast i Göteborg. Och sen ser man mig på Raw. Jag försöker ha en helt egen show i Stockholm en gång i månaden. Jag hade nu en i slutet av juli. Jag kommer förmodligen ha en i september. För att jag kör ofta 20-25 minuter när jag är på klubbarna. Men sen vill jag ändå att folk ska komma och kunna se mitt hela set som är på typ 80 minuter. I Stockholm. Och då kör jag...
Du har kommit så jävla långt sen vi lärde känna varandra.
Ja, tack mannen.
Och det märktes när jag såg dig på sista måltiden när du var någon sorts pausunderhållning.
Nice. Ja.
Och lite också... lysande stjärna den kvällen verkligen. Du fick väldigt gott mottagande.
Ja, faktiskt. Jag måste säga att typ, det är den enda gången då jag ändå kört, vad ska man säga, 90% har väl varit citat, etniska svenskar, svennebananer. Sen har det väl blivit lite mer med åren. Men det är första gången jag har ett gig där det kommer fram en massa svennare efteråt och bara, fan du måste gå mer lös på svenna, alltså, du måste gå mer lös, det är det här, visst jävla ängsliga, du måste verkligen köra hårdare på oss för fan. Jag har aldrig varit med om det förut.
Nej, det skulle vara deras publik då.
Ja,
och
jag tror att
misstänker jag även min.
Ja, och jag tror att det finns någon ironi också att det är så, tycker jag. För det borde väl vara som med liksom alla andra klubbar man, och människor man kört för senaste åren, men jag vet
alltså
inte.
Alla länder och kulturer ljuger ju för sig själva i varierande grad, men jag tror ändå Sverige ligger fan i toppligan på att vara förljuget.
Jo, men det finns ju också en grupp tydligen som, jag tror så här, jag tror att sista måltidens lyssnare, de är inte så mycket inne i liksom dagens stand-up kanske.
De kanske inte är så ängsliga människor.
Nej, det också. Men det var nice.
Ja, det kan jag tänka mig. Du var väldigt bra som sagt.
Tack.
Sen
är det ju...
Men det är ju inte det vi ska tala om. Vi ska ju tala om vad vi ska göra för sitcom tillsammans.
Ja.
Mm. Och jag har ju deplattformerat Kringlan då. Från sitcomen deplattformed. Eller deplattformerat. Han ville hellre göra Per Gynt med Jonathan Unge.
Men vad då skulle du ha med honom?
Ja, men han satt i en sån här soffa, den soffan du sitter i för några månader sedan. Ja. Och då pitchade jag den här idén till honom. Okay. Liksom en sitcom på YouTube.
Varför Kringlan?
Därför att han satt där.
Jo, men varför just Kringlan?
Därför att han satt där.
Okej, så det var slump att du pitchade den till honom?
Han har ju blivit deplattformerad, men det var framför allt också liksom så här... Det är inte så många komiker fortfarande som vågar prata med mig.
Men måste det alltid vara komiker då?
Som gör en sitcom.
I don't know, men alltså... Okej, okay, jag...
Du förstår vad jag menar, va?
Ja, oh, jag bara...
Alltså, rent så manusmässigt så tror jag att det är bra om det är komiker. Sen kanske man kan ta in skådisar eller vanlisar som spelar rollerna. Det är möjligt.
Har du tänkt på Chang?
Som manusfattare?
Bland annat.
Han orkar knappt koncentrera sig länge nog för att skriva en tweet. Alltså, jag älskar mannen. Han är jättegullig. Verkligen den gulligaste nallebjörnen på jorden. Alltså, han är verkligen en snäll, snäll kille.
Ja.
Och rolig, och dessutom. Men det är också en så här... Ja, man kan ta in honom som karaktär, men att sätta honom i ett manusrum vet jag inte om det skulle gå.
Men det är lite det
säger som... jag inte för att jag ogillar honom. Nej. Inte. Men
det är det min poäng är lite också. Att så här, de flesta som jag tror... Alltså, du är ju the writer. Du ska inte ta in en annan writer. Du ska bara ta in någon som bara... Ha mundiaré.
Och nu sitter ju du här. Och jag föreslår liksom. Vill du vara med eller?
Ja, men
du har väl inget bättre för dig?
Kolla Aron, vi har redan diskuterat det här. Då.
Jag vet, men inte på band.
Nej, jag vet. Och det är därför du är fucking äcklig just nu. Vet du? Du vill ha det svart på vitt att jag säger ja. Är du med? Ja.
Så ifall jag förstör ångrar din karriär för evigt vet nu. Du, kolla, säger jag.
Det är därför jag alltid sagt att köpmannen i Venedig, den är inte antisemitisk.
Nej, den är korrekt.
Den är pro-judisk.
Jaha, hur då?
Jag ska förklara varför. För det den äckligen säger till judar är att nästa gång ni skriver ett fucking kontrakt, missa inte detaljerna.
Jag vet.
Ja. Och det är det du gör just nu. Du ser till att inte missa detaljerna. Så du har mig inspelat och säger ja, Thanos Fotas har sagt ja till att göra en sitcom med Aron Flam.
Klipp. Tack för att du kom till det konstruktiv... ja. Deplatformed.
Varför? Men vad är deplatformed för nu?
En serie...
Nej, men sluta, Aron. Kolla, hörru. Helt seriöst. Hela den här deplatformed, ingen vill prata med mig. Det är passerat nu, Aron. Det är över. Det är förbi.
Vi behöver ju inte läsa namnet.
Nej, men det jag försöker se... Det här, jag kollade på Bill Burrs igår, den här Red Rocks.
Mm-hmm.
Var inne...
Där, läs där.
Alltså, fy fan vad folk ger sig på dig då det kan. Du verkar reta upp folk mest av alla utom möjligen Bali. Och då räknar jag ändå in Chanfrik. Jag är riktigt imponerad av att du tar skiten så pass bra som du gör. Vet inte hur jag skulle hantera det där. Stå på dig, Aron.
Du ser vad jag har svarat också.
Vad syftar du på? Jag har inte märkt något utöver det vanliga. Okej. Okay. Ja, ja.
Ja,
men min poäng är att så här... idag, det är så här... Det är liksom vad... Alla, om någon vill göra sin grej så kan man göra det. Du gör ju din grej. Du skriver dina böcker. Du spelar in dina poddar.
Ja, alltså jag klagar inte.
Ja, det är därför jag tycker
så
att...
Så nu vill jag göra en sitcom som heter The Platform.
Men jag tycker den hade...
En del av det roliga är ju att vi kan sända den även om vi är The Platform. Det är en del av skämtet, Thanos.
Fast nej, det är inte det är en dålig så här. Nej, men jag tycker inte låta mig tystas.
Okej, vad ska den heta då?
Aron Flam.
Men
i huvudet på Aron Flam.
Okej. Okay, aha. All right. Ja, då heter den så. Då heter
förstår
den så.
Du? Det ska bara vara så här. Det ska bara vara liksom.
Men du har sagt ja liksom.
Och så ska vi leka med alla fördomar om fucking Aron Flam och så ska vi dra ut
vilka
på
fördomar? Jag är universellt älskad.
Du vet, det är liksom...
En av de mest älskade personerna i det här landet. Hands down. Om folk får frågan, vem älskar du mest på jorden? Då säger de först Aron och sen min mamma antagligen. Eller kanske mina barn.
Den första scenen ska vara så här att du är i ditt kontor så här rastlös. Mm-hmm. Telefonen ringer till Chang. Chang är så här, tja, ska du ha ingen mut och jaga av några vildsvin och skjuta? Och du säger, du bara, jag vet inte. Och så hör man, tu, jag är utanför. Och så du vet. Och så åker du på och så åker du och jagar en dag med Chang Frick. Och så händer det massa grejer ute i skogen.
Okej, men ska inte du vara med?
Men jag håller på, om jag får spela en israel.
Ja, du får spela...
Om jag får spela en Mossad agent that has come to this country because I met my Swedish wife. And I will show you how to shoot people.
Det är klart att du kan få spela flera roller.
Jag vill spela en rabbi. Jag vill spela all. Jag vill vara en. Har du sett Angels in America?
Ja.
Ja. Jag vill vara Meryl Streep där. Du vet, hon var rabbin. Hon var röd. Jag vill vara massa olika karaktärer.
Okej.
Okay. Jag vill ha ett avsnitt där du introducerar mig.
Mm. Men Thanos, du kommer bara få betalt för.
Skit i pengarna
en skådespelare
just. Eller, nej, förlåt, jag sa inte skit i pengarna. Jag sa inte skit i pengarna. Inga problem. Ett avsnitt där du introducerar mig till judisk kultur.
Okay.
Jag vill gå på, vad heter det? Vad kallar man det? Så här, studie...
besök.
Studiebesök, judiska församlingen.
Mm.
Jag vill gå till någon så här ultraortodox synagoga.
Okej, okay, det har vi inte så jättemånga av i Sverige. Noll skulle
men
jag
vi har
tro,
en i Stockholm i alla fall.
Alltså ortodox, inte ultraortodox.
Okej, okay, förlåt. Ortodox.
Vi har två ortodoxa, tror jag.
Jag vill träffa din morsa.
Okej.
Okay. Ja.
Men på band då.
Fast jag vet,
det kommer ju
kanske
vara någon
som inspiration, inte inspelat.
Det kommer ju vara antagligen Magan Hammar då som spelar min mamma.
Jag tror jag vill träffa din mor som inspiration, bara att så här, du vet, prata du okay, vet, okay, och liksom okay. Whatever, just in general. Och se vad jag kan plocka därifrån.
Ja.
Dina bröder har jag träffat. Din farsa vill jag nog träffa också.
Okay.
Och allt det här är liksom research.
Ja.
Är du med?
Så det spelas inte in utan
nej,
det är...
nej, det är research. Okay. Sen kanske man kan...
Men då vill jag träffa din mamma.
Okej. Okay.
Din pappa.
Ja, min pappa lever inte, men du får absolut träffa min mamma.
Okej. Okay. Men jag vill hänga med dig till din fars grav.
Okej, okay, kör.
Ja, det är tungt, men...
Nej, absolut.
Research, du sa research.
Ja, och sen har jag en syrra.
Okej, okay. Men jag är redan gift, så I don't really know why okay, you're
men
telling
absolut,
me.
Du får träffa, du kan
men jag
träffa
vill gärna träffa
mamma.
Din syrra också.
Okej. Okay.
Ja, och ditt barn. Igen.
Ja.
Jag har ju träffat ditt barn, men ja. han var ju inte så bra på att tala.
Nej, men nu går han lös.
Okej. Okay.
Sen om inte han vill snacka med dig, då är det för att han inte gillar dig.
Sånt i livet.
Och det har ingenting med Davids stjärna du bär runt halsen.
Nej.
För han har träffat judar som han har faktiskt här. Han har fistbumpat dem.
Okej. Okay.
Och sen sagt, I shoot you.
För du har lärt honom det.
Nej. I was in the Mossad. But I... du tyckte om min tweet, va? Jag tyckte den passade bra. Med Spielberg.
Du det var väldigt fint, tack så mycket.
Du såg verkligen ut som, alltså det var verkligen så här lite du vet, post-Schindlers list.
Ja, jag känner dock att vi måste tala lite om titeln liksom. I huvudet på Aron Flam känns ju inte särskilt originellt.
Det känns lite Malcolm, eller vad säger
jag? Jag sa ja, för jag ville ju att du skulle vara med liksom.
Det
och känns... nu är du redan indragen, så nu kan vi diskutera titeln igen.
Det känns lite, vad heter han?
Gjort.
Ja, vad heter han nu? Skådespelaren, i huvudet på...
John Malkovich.
John Malkovich, exakt. Ja.
Skriven av Robert McKee, tror jag.
Nej, men alltså, jag tror vi ska skita i namnet. Jag tror att man fastnar för mycket i namnet. Jag tror,
tror du?
Namnet kanske kommer dyka upp som en... Så här, vi kanske bara kommer se någon grej som bara... Det där det ska heta.
Namn är jätteviktiga. Ta till exempel, till slut kommer någon att skratta. Det är ett kort, snärtigt namn som folk älskar. Låg bra i munnen. Det är konstruktiv kritik. Lätt att stava till. Passar som hashtag.
Men hade du...
Det här är en svensk tiger. Det liksom bara faller av tungan, eller hur? Det rullar.
Jo, men hade du namnet färdigt innan du började på självaste boken?
Ja.
Hade du namnet färdigt på podden innan du så här visste... Alltså, okay, vänta.
Alltså namnet dekonstruktiv kritik kom jag på långt innan jag ens visste att det skulle vara en podd. Jag visste bara att dekonstruktiv kritik är okay. En titel på något jag ska göra.
Du ville prata...
För jag tyckte att det var ett roligt skämt.
Du ville prata om Chang med mig, sa du innan på.
Nej, jag sa att vi inte ska prata om Chang. Därför att jag ändå ska spela in ett avsnitt med honom. Så då känns det ju onödigt att du och jag pratar. Eller vadå, vad menar du med prata om Chang?
Nej, men jag tyckte att det var det jag hörde att du sa. Du bara, om Chang.
Ja, men du frågade liksom hur vår resa till Kroatien gick. Och då sa jag att jag ska spela in ett avsnitt med honom om det.
Aha, okay.
Jag behöver liksom inte prata med dig.
Nej, men för jag blev nyfiken på så här, varför vill han prata med mig om just Chang?
Nej, jag vill absolut inte.
Okay.
Jag vill prata om dig. Det är det vi har försökt göra nu i liksom nästan en timme.
Men jag vet inte, Aron. Jag vet inte, alltså jag är svär. I don't know, man.
Jag
vill snacka om de här grejerna du snackar om med dina vanliga gäster som du har här.
Okay.
Jag sitter ju och lyssnar om ditt samhälls och bla bla bla.
Ja, okej. Okay. Absolut.
Det är sånt samtal jag vill ha med dig, Aron. Mm.
Okej.
Okay. Paus där. Okej, okay, vi börjar med introt först.
Mm.
Okej.
Okay. Dum, dum, dum. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam. Mitt emot mig har jag en gäst som jag inte haft här tidigare, men jag har träffat honom väldigt ofta. Eller inte så ofta. Ibland ringer han mig, men då handlar det mest om deklarationen. En väldigt antisemitisk gärning från hans sida då han utgår från att juden kan det här med ekonomi. Ja, det vet jag inte. Du ringer ju inte Jonathan Unge och frågar om ekonomi.
Nej, men han ringer. Han. Men okej, okay, kör. Jag vill liksom du de här whatever. Jag sitter och lyssnar på din podd, man. Det är liksom okay. jag
Ibn Rushd. Islamism.
Okej.
Okay. Och Bilan Osman.
Go!
Bilan träffade jag på inspelningen av Invandrare för svenskar.
Mm-hmm.
Det är väl lite som alla andra människor. Du har en människa på Twitter och sen har en människa som du träffar i IRL. Hon var ganska cool, chill. Hon levererade sin punchline riktigt nice när vi spelade in. Ja.
Så hon har talang för något. Bra att veta.
Yeah.
Okej, det där gick ju så där. Då tar vi kommandohöjderna. Kommer du ihåg att jag sände ett avsnitt för inte så länge sedan med en ung man som hette Adam Danieli? Ja, han hade skrivit två rapporter för Timbro, så jag spelade in två avsnitt med honom.
Ja.
Och det handlar om hur sossarna har riggat
system. Är han moderat?
Ja, det tror jag nog att han är. Han är väl med i Fria, eller har varit med i Fria Moderata.
För det var no- jag har någon moderat
ja, precis.
I han. Ja.
Ja, men det här gjorde han för Timbro. Och okay. Jag tror också lite för sitt eget nöjes skull. Han verkar vara intresserad av just hur system fungerar.
Okej.
Okay. Så vi pratade väldigt länge om hur liksom sossarna har riggat systemet, hur liksom de dominerar de stora institutionerna, myndigheterna. Yeah. Så även om de skulle förlora makten så har de fortfarande väldigt mycket reell makt kvar.
Så det är lite så här makt på makro- och mikronivå?
Okej, vi struntar i allt det där. Glöm det där.
Okej.
Okay. Okay. Val i höst.
Yeah.
Vad ska du rösta på, Thanos?
Jag är helt seriös nu. Jag tror jag kommer rösta blankt, för jag tycker alla verkar vara helt pantade i huvudet.
Det tycker jag låter som en alldeles korrekt inställning till tillvaron.
Yeah.
Så hur kom du fram till det här, förutom då att alla var pantade i huvudet? Vad är Miljöpartiet då? Vad är det för fel på dem?
Jag tror, kolla,
de vill ju att planeten ska må bra.
Ja, fast jag tror att människor måste må bra för att planeten ska må bra. Så okay. De syftar på fel miljö.
Okay.
Människor måste må bra för att planeten ska må bra.
Okay.
Enligt mig.
Jag frågar nu. Okay, Vänsterpartiet, vad är det för fel på dem då?
Jag litar inte på en iranier som är ledare inom vänster.
Varför inte?
Alltså helt seriöst, kolla. Jag har just med vänster det här, det, så, nu pratar jag som komikerperspektiv, men för mig det här med vänster, det är lite som jag brukar mindfucka folk. Jag brukar säga så här, jag har en liten historia om slavägaren och rasisten.
Mm-hmm.
De bodde grannar i ett slavsamhälle.
Mm-hmm.
Båda har slavar.
Mm-hmm.
Men sen bestämmer sig den ena slavägaren för att sluta vara slavägare. Så han säger, jag vill inte ha några slavar längre, ut med dem, vi vill göra jobbet själv. Så nu har slavägaren, den ena, han har förvandlats till en rasist. Okej. Okay. Och slavägaren på andra sidan, han ser det bara, fan, det här är inte bra, för nu kanske han börjar få igång mina slavar till att inte, det inte blir rebeller och det ena och det andra. Så jag måste fan börja demonisera honom. Så jag säger, du är rasist du. Okej. Okay. Så på ena sidan så har vi slavmästarna. Jag kallar dem sossarna och vänstern. På andra sidan har vi rasisterna. Vem vill du ha att göra med? Vill du ha rassen eller slavägaren? Det är så jag ser det.
Jag
som
fattade,
en komiker.
Okej, okay, jag fattade väldigt lite av det där. Jag vet inte om vi ska fortsätta nysta ut det. Men det är i alla fall vad du tycker om Vänsterpartiet.
Nej, det är bara att så här, vänster för mig, jag vet inte vad fan det är i praktiken idag.
Nooshi Dadgostar skrev, hon var en enmansutredning 2018. Det var innan hon blev partiledare.
Vad är enmansutredning?
Att hon var själv utredare och ensam på den utredningen. Liksom. Att det inte var som ett team av folk, utan att det bara var hon. Så skrev hon i alla fall om bostadsbyggande och ville avskaffa äganderätten i Sverige, vilket jag tycker låter hyfsat kommunistiskt, om det nu är det man är ute efter.
Okay.
Så tycker jag ändå att vill man ha en kommunist, så tror jag Nooshi faktiskt är kommunist.
Alltså kom mycket perspektiv, man, men jag tror så, om jag hade varit på någon så här vänster valvaka, eller om jag hade uppträtt på någon vänstergrej som komiker. Jag tror inte, alltså de hade inte kunnat ta tillit med självdistans för att kunna garva. Och för att de hade trott att det hade varit rasistiskt om de skrattar åt vissa av mina skämt.
Jag förstår.
Och jag tror att människan, om du kan kontrollera vad människan ska skratta och inte skratta åt, då har du en jävla bra kontroll på människan.
Ja.
Och I don't like that.
Nej, jag förstår. Okej. Okay. Yeah. Okej, okay. Ja, det där var väldigt bra formulerat. Det, vad du säger är ju, de har totalitära tendenser. Jag tycker de är obehagliga.
Om det, alltså om du krävs en tolk nu för att dina lyssnare ska förstå vad jag sa.
Nej, jag tycker du sa det bättre än vad jag
sa. Så där har vi den sidan.
Okej, vi är inte klara med den sidan. Ja. Sossarna.
Ja.
Ja. Stort parti, gammalt, byggt välfärdsstaten. Ja.
Alltså jag tror ju sossarna är lite så här. Jag är ju ändå uppväxt i en så här kort socialdemokratisk familj.
Mm.
Min farsa har ju varit, liksom, han var ju kommunist. i sina yngre år.
Mm.
Men jag är inte uppväxt i en familj som på något sätt har så här, drillat in mig i någon ism. Jag har aldrig hört, alltså, du vet, min farsa, det är så här, han var kommunist i sina yngre år, men han satt hemma och kollade på Dallas på SVT.
Det gjorde väl alla.
Jo, men jag menar så här, du vet, men i alla fall, bara för att säga, ge en bild av att jag ändå kommer från den typen av, vad det nu innebär, jag vet inte att vad det är att vara en uppväxt, men sossarna för mig, det är lite som, min metafor är så här, det, om vi gör alla partier till stand-up-komiker, så dyker upp en ny stand-up-komiker som han börjar skämta om saker som man inte tydligen får skämta om. Och han skämtar och säger saker som man inte tydligen ska få liksom, säga. Och de andra komikerna bara, fan, det där är inte okej, alltså. Du kan inte snacka så där. Men han fortsätter köra sin grej. Och så går det liksom massa år och de börjar märka, fan, han har börjat bygga upp en publik nu. Han har liksom folk som är där och bara älskar hans stand-up. Och sen plötsligt så har han blivit så pass stor att fan, nu är det lite så här, nu är det svårt att neka hans existens. Han har till och med blivit accepterad in i de här finrummen. Nu börjar de baxa hans skämt.
Mm-hmm.
Och börja säga dem. Och jag skulle säga att i det här fallet, jag tror att det låter som att sossarna har baxat mycket av Jimmys skämt. Och sen, du vet, remixat dem lite. Och nu gör de samma sak.
Så vilket de också var från början, skulle jag tro.
Du menar att de egentligen har gått runt ett varv och bara...
Ja, varvet runt.
Exakt. Så, och jag är så här, typ, antingen gillar man den riktiga gangsterrapparen i svensk politik, som är Jimmy i den här kontexten, eller så tar alla feg gangsterrappare som försöker följa trenden, vilket är sossarna i det här fallet.
Så sossarna är fake?
Så sådana är de fake gangsterrapparna i den här kontexten.
Ja,
i mitt förstår. Exempel som jag försöker förklara varför jag inte kommer rösta på dem.
Centern?
Det är någon sån här double penetration.
Va?
Du vet, de sitter däremellan och...
Aha. Okay.
Nej, men du sa center, okej. Okay? Ja. Men Annie Lööf, jag tror inte ens jag vill att hon ska jobba som mattant i mina barns, du vet,
skola. Varför inte?
Det är någonting som...
Rödhårig, check, glad. Alltid i en smakfull
nej,
dräkt.
Det är bara någonting som inte stämmer där. Utöver det som inte stämmer med de andra.
Vad är det som inte stämmer med Annie Lööf?
Det är bara... ska du tvinga mig sätta ord på en magkänsla? Ja,
ja, det faktum är att jag tvingar inte alls. Du frågade mig, kan vi inte ha ett normalt...
Nej. Alltså, jag försöker ju. Jag menar, det är inte att jag ger upp på det, utan jag försöker bara så här... Alltså jag tror att jag hade sett... Hade inte hon gjort en reaktionsvideo på sig själv?
Jo.
Det är lite som att vara stand-up-komiker och sitta och göra en reaktionsvideo på sin egna stand-up.
Det är fan en grym idé, det ska jag göra.
Okej. Okay. Alltså kolla, vi är alla narcissister, men jag tycker man ska kunna balansera det med talang också.
Ja, absolut.
Men i Annie Lööfs fall, jag tror inte hennes narcissism och talang är så väl balanserade.
Jag har klippt mina egna specialer. Det finns inget jag hatar så mycket som mig själv. Så.
Jag har sett en kvinna. Alltså jag vet. Jag har sett när en riktigt stark kvinna med ryggrad bankar handen på bordet. Jag vet hur det ser ut när en riktigt stark kvinna gör det. Annie Lööf, hon failade på bästa sändningstid för att kunna visa hur man bankar handen hårt mot bordet. När någon har sagt någonting som är kontroversiellt.
Okej. Okay.
Du vet vilket bankning på bordet jag menar.
Ja.
Ja, tack. Okej, så att inte... Ja. Så där har du mitt svar på nej tack center.
Nej tack center. Ja. Okej.
Okay. Sen vet jag inte om hennes småpojkar gillar att skeda med pedosar också. Det finns någonting, du vet. Ja, det är lite... Fedelej och allt den där skiten.
Jo, men han är inte pedofil.
Nej.
Han är bara pedofilofil. Han gillar pedofiler. Det är inte samma sak.
Jag sa gillar att skeda, att hennes smågrabbar gillar att skeda... Man måste också kolla på det här, Aron, att typ, du har en partiledare, sen har du också vilka människor är det som är där bak och ekar, är det med?
Ja.
Du har liksom en respekterad gangster från orten som du tycker om att prata med, men han kanske har idioter som står bakom honom som också vill komma in på klubben.
Ja.
Det är så man också ska tänka. Jag undrar så här, vilka står bakom Annie Lööf som vill komma in på klubben? Och du vet, vuxna män som inte gillar vuxenfitta, det är liksom, jag tror att vi ska... Det, vi, ja, nej tack.
Nej tack.
Ja.
Nej, tack.
Det där kan också tolkas homofobiskt, men det får vara så.
Mm, okej. Okay. Ja, homofob vet jag inte om det tolkas men, som, men
det beror på hur man vill
vrida på det. Men definitivt pedofilofob.
Ja, något sånt, ja, om det finns ett sånt grej. Ja. Ja. Det var Centern. Okay.
Det var Centern. Då tar vi Liberalerna. Ah, trygg mittpunkt i svensk politik. Det liberala partiet. Hjälp till att genomföra saker som rösträtt och kvinnorätt och barnrätt.
Vet du vilka jag tror Liberalerna är? Det är Simpsons. När det alltid blev så här katastrof på en scen. Det blev så här någon grov dramatik. Och så var det en kvinna som bara, I think of the children.
Jaha, okej. Okay.
Du vet vilken karaktär
en bikaraktär som kommer in.
Ja, det där känns lite som Liberalerna. De bara, du vet, think of the children. Inte för att de bryr sig kanske om barnen. Men det känns inte som att det där är deras roll. Utan det är någon som så här. De dyker upp lite där.
Okej, men de har inte de facto sagt det till Centerpartiet.
Nej. Nej. Men det sanningen är, jag tror att Liberalerna är de som jag så här. Jag har inte hajat Liberalerna.
Nej, jag har nog inte dem heller.
Jag vet att många människor är så här, men jag ser mig själv som libertarian. Ja.
Alltså jag kallar mig mest klassisk liberal, men visst, det är väl om man nu ska sätta en etikett på just den politiska aspekten. Okay. Men ja, så det var Liberalerna. Ja. De är wishy-washy.
Ja.
Ja, du vet inte vad du har dem.
Jag vet inte vad de gör. De känns som en så här, du har fått en maträtt och det är någon som har lagt till så här, det är Kitchen Nightmare som är Gordon Ramsay. Han har fått en maträtt och så har de lagt så här en blomma på maträtten. Han säger, you can't even fucking eat this. Why is this on the plate? Det känns lite Liberalerna. Why are you here?
Okej.
Okay. Yeah.
Ja, då är det väl dags för Moderaterna, tror jag.
Ja. Yeah.
Mm.
I don't trust Ulf. Alltså.
Varför inte?
Alltså, nej, men det är en kort man.
Mm. Enligt uppgift.
Ja. Det...
Han är kort, men han är smal.
Ja.
Mm, så han är kort och smal.
Och bara för alla mina så här, pro-homo-lyssnare där ute. Nu gör jag lite den här, jag är inte rasist, men han känns som en garderobsbög.
Mm-hmm.
Och jag tycker så här, i hans position, man, you know, just get out, just, you know, just say it.
Men han är ju gift.
So what?
Med en kvinnlig präst.
Det förstärker min teori.
De har två adoptivbarn.
Jag vill inte, vi kan skippa barnen bara för liksom respektens skull, men det är bara liksom så här. Ulf känns som någon som åker till Tyskland och går på rave och poppar MDMA och det blir fistad av det. Om det är Gardell, Bindefeld eller Mark Levengood, I don't know.
Mm-hmm. Ja, men du säger i alla fall någon med inte särskilt hår i armar.
Alltså, det är mycket där som inte, det är för mycket. Och vet du vad det känns som? Det känns som att Reinfeldt...
Men du har ingenting emot homosexuella, utan det är just att han är garderobshomosexuell.
Ja, men du ska ju vara... Mannen, varför har vi Prideland? Du ska ju vara stolt över whatever the fuck you are, eller hur? Jag menar, att du gör... Du liksom, come on, man. Visa lite balls. Men för att bara så här, gå in på... Fan, jag tappade. Det var någonting mer jag ville komma in med just Ulf. Vad det var som så här... Han känns som någon som typ så här, han kommer in i ett rum och så sitter Reinfeldt och Carl Bildt där och de slappar han lite där med. Han är lite så här, du vet, det känns som att de liksom, du vet, slår han lite på nacken och liksom så här, mobbar han lite och bara...
Okej, okay. Så du litar inte på Ulf?
Nej, han känns inte som en riktig man.
Okej.
Okay. Alltså jag ser inte en... Jag ser inte en man där.
Alltså, jag låter dig ha dina åsikter liksom.
Ja, typ, det är bara, nej.
Jag skulle vilja applådera så att du verkligen kände att du hade mitt stöd. Okay, men så är det. Så okej, okay, då har vi det. Då har vi KD. Ebba Busch. Mm, ja, blond, Bush. Snyggast i svensk politik. Ja. Vilket är som att vara... snabbast på ett race för benlösa.
Och hon tillhör ju också en del av de här politiska ledarna som också är skilda.
Mm.
Och jag litar inte på en person som vill vara ledare när du inte ens kan få ett äktenskap att funka. Är du med?
Wow. Det var hårda ord.
Ja, men det är inte bara hon. Jag vet ju att det finns ju några till. Jimmy är igen. Men vi börjar med henne först. Jag vet inte om de vi har sagt också är skilda och inte har en partner. Men just med henne så vet jag om det i alla fall. oavsett man eller kvinna, om du liksom du är skild, och det för mig det är så här, det är lite nej. Är
det nej.
Med? You know, if you can make that shit work.
Det har liksom inget med hennes politik att göra.
Nej, men alltså kolla, vi börjar steg för steg så här. You know, if you can make it fucking work, I don't trust you as a leader. Okej? Okay? Och sen det är lite alltså grejen är, jag tycker att de är hårda mot henne fast i fel kontext. Är du med? Det är mycket så här attack, du vet, den här L-grejen. Jag tyckte den var lite så här, vad fan, låt henne gå på galan. Ja. Vad är problemet? Men hon känns lite som någon som jag vet vad jag vill säga, men jag måste bara få det. Men hon, du vet, hon det är lite det här du vet när du har en så här, du kanske ska ha en liten så här sittning hemma bara med lite vänner, bara, vet, folk som kommer förbi med mjukisbyxorna, folk kommer med mjukisar och ska bara chilla, då kommer Ebba in med hennes fucking, du vet, Christian Dior klänning och nya fucking Louis Vuitton väskor med och bara ska vara, du vet, all over the place, lite som fågelbajs överallt, och det är för att hon inte så här fattar att kolla Ebba, den här stunden vi har här, det var lite bara så här, du vet, lite mjukisbyxor. Men hon kommer in som någon fucking catwalk och tror att det är någon jävla fucking, du vet, Nobelmiddag eller någonting. Och jag litar inte på sådana människor som inte har kontexten i just det här fallet.
Precis som lokalpolisen Bengan.
Exakt, exakt, exakt.
Okej, okay. Och då har vi kommit fram till SD, hörru. Ska du rösta SD? Ja, du nickade och bara gillande och bara
Ja, hur ska vi börja? Han är ju också skild nu.
Ja.
Ja. Så då har du den första grejen.
Ja, det går bort liksom.
Ja. Men sen också, kolla, alltså Jimmy, han är ju lite gangsterrapparen i svensk politik. Just Jimmy, okej. Okay. Men de här senaste åren, det känns som att han har gått igenom en sån här transformer. Han känns som den här white trash. Jag åker till Thailand på vintern. Jag käkar så här kebabpizza på söndagar. Och du vet så här. Vet, han känns så fucking washed out. Han känns som en så här. Han känns som en artist som, du vet, fortfarande uppträder. Som aldrig låtit sig själv ta en konstpauser. Men vissa artister, de försvinner i några år. För att komma tillbaks.
Mm.
Han har ju behövt vara kvar hela tiden. Han har inte kunnat bara backa undan och bara lämna politiken i 4-5 år och liksom, utan han har behövt, han känns väldigt washed out. Och inte nog med det,
han har suttit för länge.
Fast han kan sitta längre, men det, han känns washed, han, vet du vad, han känns lite som andra sidan av myntet på Magnus Betnér. De är båda liksom, de har liksom, du vet, grindat. Mm. Är du med? De har kört det hårda racet. Båda verkar ha haft någon kärlek för nätpoker eller nätgambling och det, du vet. Båda har liksom gått in i väggen och blivit utbrända, du vet. Och du vet, den ena verkar hata den andra. Och rena den andra. Men det är så här, ibland måste man bara... Och med Jimmy, det är så här, det händer inte. Men jag fattar, det är svårt nu då. Alltså, vad är hans månadslön? Det var 60 lax i månaden. Vad får
säkert mer.
Ja. Plus att hans lilla toyboy, den här Tobbe med stora händerna, han var med i Viktors dialogiskt, den här unga du vet. Han ser ut som att han har fucking skyddsväst på sig hela tiden. Okay. Han känns lite Terminator. Han känns lite... Min poäng i alla fall att det här låter sjukt, men jag tror att om Jimmy var, om man kunde ta Jimmy och placera honom som socialdemokratisk ledare. Alltså om du kunde bara ta Jimmy. Skit i alla som står bakom honom. Du tar Jimmy bara. Du sätter han bland sossarna. Sådär. Bam. Då kanske vi får någonting intressant. Men Jimmy, jag litar inte på grabbarna han har bakom sig. Det var därför jag kom in med det här ortenreferenserna. Du har en grabb som går ut på stan med sitt gäng. Okej, okay? Vi ser det här är så här tungt kriminella. Just den här grabben, han kan prata med vakterna. Han kan prata. Han kan ha möten. Han kan debattera. Och han vill komma in på klubb. Vakten vill gärna släppa in honom. Men han har massa fucking cowboys bakom sig som kommer börja, du vet. En axel går in i fel person och det blir kalabalik. Jag tror det är samma sak i Jimmys fall. Jag tror att han har massa fucking idioter bakom sig som bara väntar på att få komma ett steg närmare. Och, you know, för bästa exemplet är väl kanske den där fucking järnrörsgrejen på Kungsgatan. Men det är därför jag... Ja, nej tack till Jimmy också.
Så blankt alltså.
Ja, och jag lärde mig ny, det var typ kanske, vad var det, ett halvår sedan någon, för att egentligen, jag sa ju först men jag tänker inte rösta, men då var det en vän som sa men rösta blankt. Och
det som, kan man inte.
Okej.
Okay. Det räknas som en förfallen röst, som att du inte
men alltså, okej, kolla, så här mycket, bara så vet du insatt jag är i politik. För mig, jag trodde blankt var att jag får något papper där mitt namn står registrerat.
Mm.
De får en, nej. Sen när de öppnar en, då finns inte det. Då nej. Är det som att så här, det är en person som är registrerad i nej, systemet.
Existerar inte.
Okej, okay, så man kan egentligen inte i praktiken rösta blankt?
Nope. Så antingen röstar du, eller så röstar du inte.
Är det så pass?
Japp.
Men jag tänkte ändå...
Hur har du funderat på någon av de mindre partierna som inte är med i riksdagen då? Feministiskt initiativ till exempel.
Du menar nyhet... vad heter det?
Medborgerlig samling.
Och Nyans, vad heter han?
Nyans.
Nyans.
Ja.
Nyans, Medborgerlig Samling.
Piratpartiet, Direktdemokraterna.
Jag tror till och med har röstat på Piratpartiet en gång.
Okay.
Jag tror första eller andra gången jag hade rösträtt. Men då var jag så här, jag var i World of Warcraft-pundare och vet, Piratpartiet. Och vet, man laddade hem mycket porr på den tiden. Så
det
var
jag vet så här... jag ingenting om. Men ett av dina verk står där borta vid bokhyllan.
Jag ska ta den.
Du ska inte... Ja, om du vill får du ta den.
Den har varit parkerad för länge i vinden. Och, och frugan gillar inte den.
Nej.
Ja, så det är dags att jag tar tillbaka
den. Ja, jag vill gärna ha den på väggen här om det
är vore. Är det så?
Ja.
Har den en färdig plats som du ska ha den på?
Nej.
Okej, okay, men du okej, okay, vet du vad, jag såg inte den. Okay,
men jag lovar att visa min doftsamling när vi är klara här.
Okej. Okay. Ja. Men, och jag tror att de här nya partierna som har börjat dyka upp, det är lite som, du vet, jag ser mycket gangsterrap som en, ser man analogy?
Ja, det verkar vara din go-to.
Ja, för att det finns, inte att det finns kopplingar, men det finns...
Nej, det är det som gör det så förvirrande, att du använder den som liknelse till precis allt, ja, även om det finns kopplingar.
Jo, men det är lite, det är lite så här, om vi kollar på hur den fick ett genomslag, och nu har andra liksom sett att ej, det här funkar ju, det här går. Då har du fått nya artister som har dykt upp och som också vill köra på samma grej.
Mm.
Nu ser jag inte att de här nya partierna kör på samma grej, men de har ändå fått en bild av att shit, det funkar just nu för att människor saknar förtroende och att om SD kan, då kan vem som helst.
Mm.
Och därför finns de här nya partierna.
Mm. Du, ah, okay.
Det är så jag resonerar.
All right, visst. Nej, men det är fine, men du tänker inte rösta på någon av dem. Fi, nej. Feministiskt initiativ, det är inte för Thanos.
Alltså för mig... När det kommer till sådana partier, jag tror alltid att det där våldtäktsmännen gömmer sig.
Feministiskt initiativ menar du?
Alltså jag tror att, du vet, när, om man har så här män som gör videos om machokultur och vi måste visa mer känslor och du vet, eller män som du vet är på demonstrationer mot kvinnovåld. Jag tänker direkt rape aura 11 av 10.
Attila, heter han inte så?
100%. Jag har redan typ gjort så här händelser om just han också på Instagram. Nej men typ så här... Att det är cringe, det är så mycket cringe. Någon video på när han så här bölar och bara och pratar om någon familj. Alltså det är så här, om någon familjemedlem. Det men sen samtidigt också, jag är ju naiv i när jag tror att människor... Jag är naiv när jag tror att människor inte är så pass naiva att de köper sånt. Men tydligen så köper människor sånt.
Inte alla, men det är en del.
Nej, men tillräckligt för att du ska få in en massa fiskar i nätet som ska kunna...
Absolut.
Som du ska kunna på något sätt... Jag vet inte, utnyttja hur fan du vill vilket ord du vill använda. Men jag tror det finns vissa saker som män måste göra, men det ska vi göra i tystnad. Eller vi ska göra det i vår vardag utan att fucking predika det. Jag kanske är lite Jehovas där man inte ska, inte Jehovas sitter där att man inte ska visa, man ska aldrig offentliggöra doneringar och alltså den goda. Hur som helst, jag tycker inte så här det för att det skapar också en det är mer, jag tänker oftast på resultatet att så här, om vi ska börja få en massa män som ska börja böla medan de vet, filmar sig själva. Vet,
men vi breddar den här frågan då, till människor som spelar goda.
Ja, godhetskrigarna.
Ja.
Ja, de är de värsta. Jag kallar dem alla för Kapten Klenny. Och de menar inte att de är våldtäktsmän per se, men att de egentligen är, jag skulle placera dem i samma fack. De är människor som försöker ut, det är lite det här, våld är fel, jag förmodligen fucking misshandlar min fru. Det här är fel, jag är förmodligen fucked up i huvudet. Jag ska lära kvinnor att försvara sig själva. I do fucked up. Alltså det, förstår du? Det, och det kanske är det någon så här, det är någon hybrid av historien om Judas och Jesus.
Hur då?
Alltså om vi tar den kristna tron att Judas är någon form av förrädare och att Jesus är någon form av savior. Då har vi alltså Judas som försöker vara Jesus. Så vi har en massa fucked up människor som försöker vara, eller som försöker verka goda men som egentligen har andra intentioner. Och de spelar på människors, säger man, naivitet.
Mm. Att människor är lättlurade,
ja,
och vill tro det bästa,
ja,
om andra.
Och det är typ de som man ska bränna på bål. Nu säger jag inte att de människorna vi har nämnt ska brännas på bål. Bara för, you know, off the record. Men alltså, jag skulle aldrig fucking lita på sådana människor någonstans. Aldrig, alltså det här predikandet, alltså godhetspredikandet, you know, I don't trust those people. Like, typ, gör, typ om, vad det goda du än gör, mannen, låt det komma fram efter din död. Låt människor berätta om det efter din död. Håll inte på fucking, vilken fucking frisk människa, om vi ser att du håller på och processar din familj, alltså vi ser du bara någonting här, du bara plötsligt börjar processa att någon nära till dig har dött och så börjar du gråta. Vilken frisk människa bestämmer sig för att ta fram fucking telefonen och filma det under tiden?
Som ingen.
Att, case closed.
Och det tror jag får bli slutordet. Tack så mycket, Thanos Fotas. Tack så mycket, Thanos Fotas, för att du kom till Dekonstruktiv
Tack
kritik.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Thanos Fotas och du hittar länk till hans Twitter och Instagram på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet, och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Glöm inte att följa även mig i alla dina sociala medier. Lajka, dela och kommentera gärna allt jag gör. Till skillnad från vad Aftonbladet tror har jag ingen betald trollar med. Men du får gärna ingå som en helt vanlig, öppen individ i min frivilliga frälsningsarmé. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd på patreon.com/aronflam via Bitcoin, PayPal eller på Swish 0768 943737 finns inte den här podcasten, eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu, för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför Dekonstruktiv kritik idag på patreon.com/aronflam, där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos, i alla fall om du donerar mer än $3 per avsnitt. Eller via Bitcoin, PayPal eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Och jag och min medförfattare på Älskade Public Service, Jens Veganman, kommer ge oss ut på vägarna för att bryta ditt medberoende till public service. Så kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping den 13 september på The Crypt, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina Teatern den 15 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och Östersund den 28 september. Där är det turnéavslutning i Jens hemstad. Vi får se om det blir någon demonstration utanför public service, men håll i alla fall tummarna för att polisen är snälla nog att säga ja så att vi får demonstrera den 10 september. I så fall är det bara att dyka upp, och biljetter till turnén måste du köpa själv, och det gör du på samistatpublishing.se/live eller aronflam.com/merchandise. Och länk dit finner du, som du vet, i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på, för då kommer du till min hemsida. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.